Söndagen den 17 april 2016 var jag i Stockholm med kurs, föredrag och frågestund. Temat var världssituationen. Vart är vi på väg? Vad kommer framtiden att visa? Varsågoda.
Säg något roligt.
Jo, jag har skrivit två saker på Facebook.
Ja.
Som fick 5-100 likes. Det var över 1000 som så det. Och den ene, det var, jag skrev, jag har slutat att dammsuga. Därför att Martinus säger att ett dammkorn kan inte lägga sig slumpmässigt här i universum. Varför ska man då förstöra den gudomliga ordningen? Och det var många kvinnor som kom argument för att man ändå skulle dammsuga. Och det var många män som tyckte, jamen vad härligt alltså. Det, endelig kan man förklara. Och den andra del är kanske lite svårt för en svensk. Men den andra vitsen, det var att det var en som skrev på nätet att han tyckte att han, Ole Terkelsen, han var självglad och bättre vetande. Då tänkte jag, det ska jag svara på. Och jag skrev strax till honom, bättre vetande skrivs i ett ord.
Men vad har du gjort idag från klockan 11 och igår från klockan 11?
I Stockholm har de gjort kosmologipodden. Jag tror det började i november eller december.
Ja.
Och de gör jättefina intervjuer, så de har intervjuat en lång rad olika människor. Och jag tror alltså, om ni kommer in på vad heter iTunes Store eller söker på iTunes.
Bland annat iTunes, men också martinus.se, alltså vår hemsida.
Okej, okay, också där.
Vår hemsida, ja. Där är också föredragen.
Ja. Men jag har ju erfarenhet, om man nu går in på iTunes,
ja.
Då kan man söka på kosmologi, absolut. Eller kosmologiporten, eller man kan söka på Terkelsen.
Ja. Ja, men då kommer man ju till Terkelsens vaktare.
Ja, då kommer man till Terkelsens vaktare, Trösklens vaktare. Ja, det är också en vits jag har på danska. Så säger jag, Martinus har skrivit en artikel om mig. Vad? Har Martinus skrivit en artikel om det? Ja, han har skrivit en artikel som heter Terkelsens vogtere. På dansk hedder det Terkelsens vogtere. Mit navn er Terkelsen, så det er næsten samme sorg. Jeg andre skulle sige, han har skrivet en artikel om et trøstlænsk vægtere, og mit navn er Ole Trøskelsen.
Så det ligger, nu ligger det ute 9. Altså det, man kan sige, det er en lokal radio, der man er... samtalar med någon gäst. Så 9 stycken är utlagda. Den senaste var Peter Wahlbeck. Och så kommer ju Ole Terkelsen senare.
Hen på sommaren när de har kört tör för program så ska det vara lite underhållning på sommaren.
Med två program till då, så att säga.
Ja, så kanske vi kan börja. Ja, der findes jo en Martinus bibliografi, og der står alle disse ulike titler, han har haft på sine foredrag, og også alle mulige titler på hans artikler. Og det er en utrolig opfindsomhed, Martinus har haft med ulike titler til foredrag og artikler. Men jeg har konstateret, at han har holdt 5 foredrag med titlen Værtssituationen, og kanskje flere, som ikke har registreret. Så det var også et emne, som Martinus talede mye hjerne om, og talede mye om værtssituationen. Og så tænkte jeg også skulle forsøge at prøve om værtssituationen her i Stockholm. Og det, som er så interessant set med Martinus' øgon, det er jo, at han mener, at jordklotet er en levende vorelse. Og man kanskje kan forstå næsten ud fra fysikaliske forholden, at jordklotet får være en levende vorelse. Man har ulike kriterier for, når et væsen er levende. Og der findes en engelsk forsker, som hedder James Lovelock. Og han var en tid lang anstilt hos NASA. Og de forsker jo efter liv i rymden. Og derfor var det jo veldig viktigt å ha visse kriterier på når kan man anse en levende varelse, eller en varelse for å være levende. Og han kom jo da frem med en Gaia-hypotes, og Gaia det er jo moder jord. Så det, helt de gamle grekerne for 2000 år siden, de hadde jo en teori om at jordklotet var en levende varelse. De trodde altså om Gaia. Og så James Lovelock skrev en bok om den levende jorden, Gaia-hypotesen. Men de interesserer seg mye for den fysikaliske siden. Det som til eksempel er mye enestående for jordklotet, det er at den har kunnet holde ungefær samme temperatur gjennom årtusen, årmillioner og årmilliarder. Det finnes et visst salthalt i oceanen, som også blir holdt på en konstant nivå. Og det er jo, om nu vi har Venus eller Mars, som er døde planet, og når det er nære solen, blir det mye varmere, og når det er langt bort, blir det kaldere. Vi er jo levende. Derfor blant annet, vi kan holde vår temperatur på 37 grader hele tiden. Vi kan holde konstant koncentration av de ulike emnene i vårt stoff. Så de interesserer seg mye for de fysikaliske kriteriene for når man er en levende varelse. Og jeg leste en gang at man hadde 18 kriterier innom biologien for at man kan forklare at en sorg er levende. Og jordklotet oppfyller i alle fall 17 av de 18 kriterier. Men har et lite problem, for man bruker også se om levende varelser innom biologien, at de skal kunne reproducere sig seksuelt. Og hur er det nu, to klot, de har seksualitet, og hur er det, de føder klotbarn? Men bortset fra den der med den seksuelle formeringen, så oppfyller jordklotet jo kriterierne for at være en levende varelse. Men, sagde Martinus, alle levende varelser har et medvitende. Alle levende varelser har ønskninger og længtan. Og da kan man jo fråge sig, jamen hvad tænker jordklotet du på? Hvor interesserer jordklotet dig for? Og det har man ikke interesseret sig så mye for. Det, man kan også sige, altså Darwins udviklingslære, det vigtigste inom Darwins udviklingslære, evolutionslæren, det er, hur den fysikaliske krop udvikler sig. Men for Martinus er det jo faktisk en bisorg, hur kroppen forandrer sig. Det som er interessant for Martinus, det er jo, hur medvetandet udvikler sig. Og det er jo ikke så mange, som har skrivet så mye om jordklotets medvetande. Hvad tænker jordklotet på? Hvad ønsker jordklotet? Hvad har den for planer? Hvad har den for ønskninger? Og der kobler Martinus jo til, om vi vil vete noget om, hvad tænker jordklotet på? Hvad sysler jordklotet med? Da kan vi i dag titte på menneskeligheten. For Martinus mener, at menneskeligheten er jordklotens hjerne. Vi er hjernceller. Og om det da har gået en... Man kan til eksempel tage den grekiske høgkulturen. Det virker ud fra en kosmologien til, at der var flere af de grekiske filosoferne, som har haft kosmiske glimter og kosmiske oplevelser. Det var jo en helt utrolig kultur med demokrati og deres kosmoskultur og sådan. Det var en mye høgkultur. Så man skulle jo næsten kunne kalde det for en sorts kosmisk glimt for jordkloten. Den var. Så findes det til andre tider her på kloten. Så er det mye krig, og der er verdenskrig og forstørninger og sådan. Og man da har jordklotet altså blivet lidt irriteret, lidt arig og sånt. Så man kan se, at alle kulturstrømninger her på klotet, de afspegler jordklotets medvetende. Og det er ikke den anden riksdagsbygning her. Her står de svenske politikerne og diskuterer. Ja, men vi skal gøre så og så, vi skal spare, vi skal ikke have flygtninger, vi skal have... Og de parlamenterer, og de ulike partierne frem og tilbage, frem og tilbage. Men iblandt så tænker jeg også, skal jeg nu gå på fest på lørdag? Åh, det skulle være roligt og sådan og sådan. Åh, men det bliver jo dyrt, og du super nær det, og det er bygget bedre at blive hjemme. Og når frem og tilbage, I sender ofte gå med, man ved ikke, skal jeg gøre det, skal jeg ikke gøre det. Det er argument for, at jeg skal gøre det, det er argument for, at jeg skal låte at blive frem og tilbage. Ja, det første går mange processer i mit medvæsende, end stok individ kan have mange sorts ulike tanker. Men her bliver det ligesom forstoret. Der kommer man tit ind i riksdagen. Det er også en del af jordklotets medvæsende. Og da de tænker så, og de tænker så og så og så, da er det endda tanker, som går i jordklotets medvæsende. Og da siger Martinus jo da, at att jordklotet och jordmänniskorna, de är ungefär på det samma utvecklingssteg. Martinus talar ju om att den fysiska världen, det är livets skola. Syftet med den fysiska världen är utveckling av medvetande. Från nollpunktet i mineralriket till att man är ett kristusvarelse, gudovarelse, till man har fått kosmisk medvetande. Det finns alltså en mening, ett syfte med den fysiska världen. Växterna har lite ordningsmedvetande. Djuren har mer medvetande än växterna. Vi har mer medvetande än djuren, och vi ska bli för ännu mer medvetande. Det är alltså en utvecklingsprocess. Och när Martinus just kom nu och höll föredrag för mänskligheten, kan man säga idag, så var det ju därför att vi är under den störst möjliga förvandlingen. Vi håller på att bli förvandlat för att vara 100% egoistiska djur till att bli 100% altruistiska kristusvarelser. Det är ju en kolossal förändring. Martinus talar om, att vi har ett stort kretslopp, ett spiralkretslopp med 6 olika riken. Mineralrike, växtrike, djurrike, det riktiga människoriket. Och då är det ju då visdomsriket, det gudomliga världen och salighetsriket. Men ingen annanstans finns det en sådan stor förändring från att vara 100% egoistisk till att bli 100% altruistisk. Och det händer inom det här riket som heter djurriket. Och där säger Martinus att vi är ju mitt emellan. Vi är till hälften djur och till hälften människor. Med undantag av Ole Terkelsen. Han är till hälften djur och till hälften maskin. Han är en pratmaskin. Man trycker på en knapp och då börjar han att prata. Men annars så är vi till hälften djur och till hälften människor. Och alla dessa problem, det är ju i den där förvandlingen. Martinus refererar också ibland till Paulus. Han sa, det gode jag vill, det gör jag inte. Och det onde jag inte vill, det gör jag. Och det förklarar Martinus det här med att vi utvecklar oss genom att vi uppöver nya förmågor eller nya talanger. Och Martinus har då en talangutveckling genom 3 steg. A-stadiet, B-stadiet och C-stadiet. Och i A-stadiet, det är det teoretiska. Vi har förstått något, vi vill gärna göra det. Det kan vara man har lyssnat på musik, man skulle gärna vilja spela musik, man är mycket intresserad i musik. Det är A-stadiet. B-stadiet, då bör man öva och praktisera och öva och praktisera. Det är träningsstadiet. Och C-stadiet, det är virtuosstadiet, där det går helt av sig själv. Så är det principiellt. Martinus säger, det är en stor kosmisk sanning i övning gör mästare. Genom att öva oss, så blir vi ju alltså mästare. Och då utlägger han det med Paulus. Vi har varit djur i år miljoner, kanske en hel miljard år nästan. Och där har vi praktiserat det att vi är egoistiska. Det har blivit till automatfunktion. Vi är virtuosa på att tänka på oss själva. Därför går det automatisk, instinktivt. Och det betyder att när det går automatisk, det undrar jag inte, vill det gör jag. För vi har de jødiske funktionerne har blivit till automatfunktioner. Men det gode jeg vil, det gør jeg ikke. Derfor det er ikke blivit til noget rigtigt talang end så længe. Då Jesus eller Buddha, der kommer nye idealer, så börjar man tänka, det låter ju rätt, och jag ska försöka bli en bättre människa, jag ska försöka göra bättre för. Jamen, då har man ju alltså kärleken på A-stadiet. Man har förstått det, och man tänker, så ska det vara. Och så B-stadiet, då börjar man att praktisera och träna. Någon säger, om du, jamen, se där, han där Ole Terkelsen, han hjälper bara för att få ett bra karma. Han är en karmasträvare. Det ska ju komma från hjärtat. Man ska göra det automatiskt. Men man får ju vänta, man får ju krypa för man kan gå. Det finns ett övningsstadium. Och det är faktiskt också ett övningsstadium. Att det är tillåtet att säga, jag hjälper. Därför så får jag en bra karma. I alla fall då det är en övning. Och då, när man har övt och övt och övt, så bör det efterhand att gå mer automatiskt. Och det var en gång jag var i Tyskland i Bonn, och så hade jag tid, så gick jag på Abendschule, Volkshochschule. Så jag tog sådan en kurs där med att skriva på maskin. Och jag tyckte det var otroligt de första gångerna att mina fingrar skrev ett ord utan jag tänkte det. Jag tyckte det var väl konstigt att mina fingrar skrev ett ord utan jag tänkte på det. Det gav mig verkligen mycket det där med att man kan skriva så mycket med det där tiofingersystemet. Så fingrarna ibland skriver ett ord utan man behöver tänka på det. Och det är ju också en visar hur man går från B-stadiet till C-stadiet. Och när Paulus han säger, det gode jag vill, det gör jag inte, betyder det att kärlekstalangen, den mänskliga talangen, den är endast på A- eller B-stadiet. Det har inte blivit C-vetande än så länge. Och vi är ju nu här i till hälften djur, till hälften människor. Martinus gillar det ju pyramiderna i Egypten, men alltså också sfinxen. Och det är ju en gåtfull figur, därför att den har ett människohuvud och en djurkropp. Och så säger Martinus, jamen det är ju ett genialiskt symbol på jordmänskligheten, eller på jordmänniskan, till hälften djur, till hälften människor. Vi har de två sidorna i oss. Till exempel så kan man ju säga de skandinaviska länderna, det är ju humana välfärdssamhällen. Man har social välfärd, om man är sjuk kan man komma på sjukhus och barnen kan gå i skola, man har bibliotek och räddningstjänster, ambulanser och social välfärd, och kan man inte få arbete kan man få understöd. Så det finns många humana tendenser, men det finns ju också mycket kamp om pengarna och stöld och business och sånt, så det är ju en blandning ut av de två. Och när vi nu har en sån problematisk världssituation, det är det därför att vi är mitt emellan de där två riken. Och vid ett tillfälle så säger Martinus också, jamen vi ska inte förändra världen. Vi ska förändra oss själv. Och vi lever ju i en mycket problematisk värld. Och då går man ofta ut och vill ändra på de andra. Jag vet, några tycker det är mycket provocerande. Men faktiskt så tyckte Martinus inte om demonstrationer. Men det ligger i en demonstration. Jag kommer ihåg när jag var student, så var det demonstrationer mot Världsbanken. Och demonstration mot Vietnamkriget. Och demonstration mot atomkraft. Och man förstår ju, man vill gärna bättre på världen. Och det gör man genom att påpeka vad de andra har gjort för fel. Och de ska sluta med att göra bomber, och de ska sluta med att med profit. Och så. Man vill hela tiden ändra de andra. Det kan ju också vara så att man säger, om vi ska ha ett bättre miljö. Och så går man in i Greenpeace. Men man kan ju själv vara stor rökare. Man röker cigaretter och säger, de ska sluta släppa ut och rök. Men Martinus han har ju en livsenhetsprincip, at vi mennesker, vi er levende varelse, men jordklotet er en levende varelse, solsystemet er en levende varelse, galaksen er en levende varelse, og det er jo minimalt, hvor jeg kan ændre her i galaksen, her i Vintergården. Man sagde ikke Mælkevejen på svensk, gør man? Nej. Men I ved, på, når jeg på gala, jeg er kemiker, og der har man noget, der hedder galaktose. Galaktose, det er mjølksukker. Så gala, og det har dem der grækerne, det var en stor gudinde, som havde sprytet ud mjølk på himlen. Og derfor hedder det en galakse. Så galakse betyder egentlig en mælkevej. Og så var der en mand, som sagde til Martinus efter et foredrag, du Martinus, jeg tykker ikke, det er nogen særskilt forskel ved at undersøge, ja, mellem det du sagde. Du sagde faktisk det samme som Steiner sagde. Nej, sagde Martinus, Steiner han arbejder mycket med de menneskelige forholdene, men jeg tager jo også det der med mælkevejen med. Ja, det er jo klart, du er jo majorist. Det var også et andet foredrag, så kom den mand og sagde til Martinus, Martinus, helt ærligt, jeg tykker du sagde det samme var i søndag. Ja, tyvärr, säger Martinus, jag kan inte komma med en ny världsbild varje söndag. Och så säger vi faktiskt också ibland i Klint när de kommer, ja men det är det samma varje sommar, ni ser ju det samma där i Klint. Ja, tyvärr, vi kan inte komma med en ny världsbild varje sommar. Det var också en man som kom och klagade, nej, så till Martinus efter ett föredrag. Det förekommer med Martinus, herr Martinus, at ni måste være elev af Oscar Wilde. Nej, sagde Martinus. Jag är inte elev av Oscar Wilde. Jag är alldeles inte elev av någon som helst. Jag är suverän. Sådana saker. Det var inte därför Martinus ville skryta och sånt. Men när det hade med hans saker att göra, så var han mycket fast och bestämt. Och som en liten detalj, så var det en medarbetare. Han blev skickad till Norrjylland med en bandinspelare. För Martinus ville gärna ha att han gjorde intervju med honom. De som kände honom för han blev 30 år gammal. Han ville ha det skulle bevittnas att han inte hade studerat, att han inte hade. För han säger att det hörde med till hans mission att visa att man kan komma till det högsta vetande genom sig själv. Så därför var det liksom viktigt för Martinus att understryka att han hade alltid vetande genom sig själv. Och det är inte heller liksom inom teosofin att det är tibetanerna eller det är de där stora mästrarna och sånt som kanaliserar de som pratar genom Martinus. Han understryker alltså att han hade alltid vetande genom sin egen sinnesförmåga. Genom sin egen intuition fick han det där. Så det var alltså viktigt för honom att understryka att han var suverän. Men det är inte för att framhäva sig själv. Det är därför han säger alla människor ska i deras utveckling komma till att uppleva den eviga sanningen genom sig själv. Han säger ju inte mer än de som kommer efter mig och de som är före mig. Så alltså på det sättet har han inte någon särställning. Vi ska alla komma till det. Og det er jo det, Martinus værtspil skal hjælpe os til. Det er at blive selvstændige tænkende varelser. Vi skal selv forstå. Og det vil sige, at det sidste steg i den udviklingen går ind gennem, at vi skal tro på, hvad Buddha eller Jesus så. Vi skal ikke tro på de religiøse autoriteter. Nu skal vi selv forstå livets direkte tal. Så Martinus værk, det er jo en handbog i at jagte livet. Men jeg tykker, det værker, som om jeg begynder at holde et nyt foredrag. Tilbage på sporet. Det var, at vi har jo også, at jordklotet, solsystemet, galaksen er levende varelser. Men mine organer er levende væsen, og cellerne er levende væsen, molekylerne er levende væsen. Og så kom jeg fra det her med, om man nu vil forbedre på verden, så melder man sig ind i Greenpeace, for vi skal ikke forurene jordklotet med røg. Og då kan man være ivrigt medlem af Greenpeace, men då røger man selv. Og kanskje, og for at forstørre sine egne lunger. Og der mener Martinus, det er jo bedre, at man ser til at forbedre sig selv, og ikke bedre på verden. Og der mener han også, at det var meget typisk det her med demonstrationer. At då påviser man fejlen hos de andre, men man gør ikke så meget med sig selv. Og det er jo også, at vi kan være meget... Vi er ikke nøjde med det, som hente i verden. Og då tykker vi, at de andre... Nu har I jo sikkert også i Sverige hørt mye om den her Panama-skandal. Og det er jo klart, at folk er veldig ivrige, og de skriver på Facebook, vi måste stoppe det der med bankerne, og de skal gøre så og så, og de skal stoppe, så de skal så og så. Og det er jo rigtigt, så man skal jo forsøge at skydde sig. Men Martinus sagde, men man kan jo ikke ændre deres medvetande. Han sagde også, det findes jo mange mennesker, som har mye jurisk medvetande, som vil udnytte andre og ruffe ud sig mængder af penge. Man får jo forsøge at gøre et system, der man kan skydde sig mod de værste juriske siderne, men man kan ikke ændre deres medvetande. Som det har det der med Panama, så er det jo bedre at se, hvor har jeg min Panama del i mit medvetande? Om jeg nu betaler med en 50-lap og får tilbage, som om det er en 100-lap, kommer jeg så i hug og siger, at jeg har fået for mange penge tilbage, eller hvis nogen glemmer at skikke en regning, eller det som er vigtigt, det er, at man bør titte på sig selv. Der, hvor har jeg ikke betalt skat? Hvor har jeg fiflet med skat, der fifler sådan, i stedet for at gå direkte på de andre af det? Så jeg tykker, det er meget enkelt, som Martinus sagde, du skal ikke forandre verden, du skal forandre dig selv. Og jeg tykker jo vældig meget om Livets bog, Bandit, og specielt fjerde kapitlet af Livets bog, der Martinus skriver om skabelsen af en international værtsstat. Kapitlet, det er et internationalt verdensrige underskabende. Og det er jo Martinus' politiske manifest, og der beskriver han jo også mye nok og faktisk hører lægget af her i verden. Og ligesom en menneske kan være egoist og altruist, så kan et land också vara egoist eller altruist. Och då säger Martinus, de enstaka länderna, staterna, deras egoism är det vi kallar för nationalism. Danmark för danskar, ut med de andra, och det är våras. Och det är nästan en dygd, men man är ju en hjälte om man verkligen går in för Danmark eller Sverige. Det kan jag till nöd förstå också, att den orker det tycker att den blågula fanan, det är det flottaste flaggan, och Sverige för svenskar. Och. Men Martinus säger att ländernas altruism, det är egentligen den internationella inställningen. Så faktiskt så kan man säga att om länderna är mycket, mycket nationellt inställda, då är de faktiskt mycket egoistiska. Om de har en mer internationell inställning, då har de kommit längre i utvecklingen och blivit mer altruistiska i sin inställning. Och då säger Martinus ju också att det finns ju två poler inom, alltså här i världen inom sällskap, och det är ju då att man har en, han kallar det också för en kapitalmakt och kapitalintresset. Och det är ju det att det är något de är intresserade i, själva blir rika och får många pengar. Och de är mycket egoistiska och försöker röva åt sig så många pengar som möjligt. Och vi har ju här i världen ett kapitalistiskt system. Och de som har pengarna, det är de som har makten. Så. Men man får faktiskt säga att det kapitalistiska systemet, det är det bästa system på det nuvarande utvecklingssteg. För det visar sig att om det inte, där måste vara konkurrens, om någon får monopol, så tar de för höjda priser. Därför är det bäst att man har det här konkurrensen till att. Men han talar också om att det finns ett gemensamt intresse. Och det är ju representerat genom statsmakten. Det är ju staten som har sjukhus och skolor och sånt. Och de ska ju, han säger att statsmakten är nästa kärlekhetens representant inom landet. Alltså det är gemensamt intresset. Och så står det faktiskt en kamp mellan kapitalintresset och gemenskapsintresset. Och jo, men alltså, var det för 100 år sedan, 100, drygt 100 år, då började socialdemokratin att komma. De kämpade för de fattiga arbetarna mot de rika kapitalbesittarna. Det blev en väldig kamp mellan de som hade kapitalmakten och de som var de stora flertal. Och Martinus säger, den kamp den kommer att fortsätta och fortsätta och fortsätta till det hela. Men det kommer att sluta med att gemensam intressen kommer att vinna och kapitalintresset kommer att förlora, så att säga. Och då berättar Martinus om att längre fram i tiden, då ska man inte ha euro som gemensam valuta eller dollar eller sånt. Då blir det en mänsklig arbetstimme som kommer att bli det internationella monetära enhet. Alltså en mänsklig arbetstimme. Och Martinus förutspår ju alltså att pengarna ska avskaffas. Och att man ska inte kunna få värdet av andra människors arbete. Det enda man kan betala med är arbetstimmar som man själv har presterat. Man kan inte ärva pengar, man kan inte göra business, man kan inte vinna på lotto. Det är ingen väg, men det enda man kan betala med, det är om det står några arbetstimmar på ens konto. Och nu har vi ju kommit långt med kreditkort och sånt, så i framtiden talar Martinus om att vi ska ha ett livspass. Men det är ju egentligen bara man har sådan ett livskonto. Alla upplysningar om en enstaka person står på det här livskonto. Och där står då hur många timmar man har arbetat med, och det är det enda man kan betala med. Om det här bor, om det nu har kostat 10 arbetstimmar og gjør det her budet, og jeg er kapitalæger og fabrikør, så sælger jeg det her bord for 20 arbejdstimmer. Det var bra business. Så har jeg tjener 10 arbejdstimmer, og det tykker man, det var jo dugtigt, Ole. Men om man virkelig gør en balance over det hele, der måste være nogen person i det her system, som har jobbet 20 timer, og han har bare fået betalt 10 timer. For jeg fik værdet af 10 timer uden at præstere noget for det. Og da er det den anden. Så det er jo det, man altid skal tænke på. Hver gang man får en arbejdsfri vinst, så er der någon annan. Og det er jo också här när man har valutahandlare. De sitter på computer och handlar fram och tillbaka. De producerar inget vettigt. Men de kan bli mångmiljonärer genom att växla pengar fram och tillbaka, alltså arbetsfria. Man kan på spel och lotto och man kan göra profit och sånt. Det här ekonomiska system som vi har, så säger Martinus, det påminner om pengeavpressning. Han menar, om nu det blir brist, om det blir mycket, mycket, mycket kallt, så kanske prisen på något vinterrock går i stiget, därför det är brist på vinterrocker. Jamen, så er man villig att betala dubbla priset. Och för, till exempel har jag hört att det är mycket dyrt att hyra en lägenhet här i Stockholm. Det är mycket dyrt att köpa en lägenhet. Därför att det är stor efterfrågan. Och det är ju nästan alltså liksom att när det blir brist på en vara, så höjer man priset. Och det är ju faktiskt pengeavpressning. För lägenheten har ju inte blivit bättre. Den vill inte bli bättre av att det är större efterfrågan. Så det vill ju säga att man tar egentligen en överpris. Och det är ju det, det stora problemet med det kapitalistiska systemet, att man får arbetsfri intäkter. Och något som också är en helig ko för många människor, det är att Martinus menar att privat egendom ska avskaffas. Men man får då ha 4 skjortar, 4 par byxor, 4 par skor. Nej, alltså det är klart att man får ju ha sina egna privata saker, vad man behöver. Men man kan inte äga mark, man kan inte äga jord. Och Martinus säger ju mycket lustigt. Om man skulle kunna ta patent på solens ljus, så skulle ni betala till ett japansk firma eller en amerikansk firma varje gång ni gick ut i solen. Eller ännu värre, om man kunde göra monopol på oxygen, på syre i luften i atmosfären. Då skulle man betala till något kanadisk eller japansk varje gång. Jag har inte fler pengar. Jag kommer snart att dö. Jag har inte råd med att betala för syret här. Men det är alltså inte lyckats att monopolisera syret och solskenet. Men om det rör sig om kol och olja och danskarna, de har en utenriksminister som söp ner sig och så gav han hela Nordsjön till norrmännen. Det är vi ju mycket ledsna för här i Danmark. Därför han utenriksministern, han drack för mycket och så lurade norrmännen om ham och så tog de all oljan i Nordsjön. Det var ju orättvist, eller hur? Nu har de blivit så rika där i Norge. Nej, men det jag ville säga med det, det är ju eller i Kuwait, det är ju en mycket liten procentdel av jordens människor som bor över oljan i Kuwait. Men det är så mycket värt för det är så stor efterfrågan så de har ju ofantliga summor av pengar. Men vad har de gjort för att oljan ligger där i jorden? Inget. Inget. Det är en gåva från naturen. I parentes så säger Martinus också. Vad har djur och människor gjort för att det finns frukt och bär? Inget. Det är en ren gåva från naturen. Naturen levererar bär och frukter helt färdiga. Jamen naturen levererar också kol och olja och stål och sånt. Det är en gåva. Det är helt orimligt att det är några som kan säga att det är mitt. Och ni ska betala för det. Och ju större efterfrågan det är, ju dyrare blir det. Men för många är det ju en uthållig tanke att man inte får ha privat egendom. Men nu kan jag inte ihåg. Men är det inte något med att hälften av jordens pengar ägas av 1% av jordens befolkning. Så om det blev en bättre fördelning så skulle ju praktiskt att alla bli mycket rikare genom att dela på det. Det är också många Martinus intresserade, många Martinus vänner som tror att världen kommer att bli mycket bättre om vi fick en ekonomisk kollaps. Alltså om nu hela världsekonomin rasade, så skulle man kunna se, jamen det kapitalistiska systemet, det duger inte. Och så får vi ett nytt fantastiskt system. Men det kommer inte att förändra sig, för i vårt medvetande är vi ju fortfarande de samma som vi var för det ekonomiska raset. Man kommer inte att lösa problemen genom politiska begivenheter. Martinus blev tillfrågat, Martinus, varför går du inte in i politik? Du vet ju hur det ska ordnas. Och Martinus svarade ganska enkelt. Man kan inte förändra människans medvetenhet med politik. Man kan inte förändra dem. Om vi ska ha en annan fördelning, ett annat politiskt system, så ska det ske genom att vi har fått mer medkänsla. Att att man så att säga har det i sitt hjärta, men man ska känna solidaritet med de som är fattiga. Om man nu till exempel ser de stackarna som lever i Libyen eller Irak eller Syrien eller sånt, de är flyktingar, de har ingenting, och de lär att hjälpa varann, och de får mycket lidande, de får uppleva hur det inte har något ställe att bo och inte har pengar och sånt. Det sätter sig en verkan som gör att de i framtiden, de blir mer solidariska med de andra. De har känt det på egen kropp. Eller det kan vara en kvinna som har uppfostrat flera barn utan att ha någon äkta make. Hon kan ju känna med andra kvinnor som också själv har en svår situation. Det man själv har upplevt av svårighet, då får man ju medkänsla med de andra. Så det ändrar faktiskt, det kan ändra vårt system. Det är ju eget lidande som man själv har upplevt. Och därför kan vi då se på världssituationen att det hjälper. Inte därför man ska önska ondt över människor, men det är ju något av det största i Martinus världsbild. Han har förklarat meningen med det onda. Han har förklarat meningen med lidandet. Först och främst i filosofisk sammanhang, där måste det ju vara kontrastet. Men på den korta banan, det är det alltså, för varje gång man har lidit, så kan man lida med de andra, så får man medlidande. Varje gång man har känt smärta, så får man medkänsla. Medlidande och medkänsla, det är humanitet och kärlek. Och då kan man alltså säga, att allt det lidande, det är här på klotet, det bidrar till att människorna, de utvecklar sig. Och ofta på mina frågestunder, så hör jag folk säga, ja men jag står inte ut med att se på nyheterna. Det är flyktingar, det är bomber, det är kriser, det är bråk. Det är så deprimerande att se på, så jag får släcka. Men enligt Martinus världsbild, då gäller det att se Gud i allt. Det gäller att se att det här är en evolution som för från egoism och primitivitet till allkärlek. Och jag försöker att intyga mig själv när jag ser det här. Jag kommer bland annat ihåg, jag såg någon gång om Kosovo-albanerna. De blev av Milosevic, han drev dem ur. Och det var någon gång i november. Och det var 700 000 eller 800 000 flyktingar som begav sig upp i bergen. Jag tänkte, var ska de sove på natten? Det finns ju inte hotell till dem. Och var ska de hitta maten? Och man kommer väl att få lunginflammation, om man ska sove ute i kylen. Jag tyckte, det var så... Tänk sig att driva ut 700 000 till 800 000 människor i vinternatten, alltså vilket lidande. Men, säger Martinus, det finns ju en karmalag, och alltså allt det här lidande syftar till att man ska utvecklas till att bli fullkomlig. Och så är det, när jag ser sånt, att jag försöker intyga mig själv. Det var ändå intressant. Se, sådan på detta sättet skapar Gud riktiga människor. Alltså att man ska liksom se Gud med i allt. När vi ser på alla dessa grove saker i världssituationen. Det är en del av en skapelsesprocess. Och sluttampen av denna skapelsesprocess, det blir Kristus varelse, Buddha varelse, Guds varelse. Det bliver kärleksfulde varelse. Og det er jo den dimension, som Martinus kan ge os. Også på det personlige planet. Martinus sagde, varje gång vi får ett lidande har det ett syfte. Om man har dödat 1000 människor, och då blir man själv dödat 117 liv efter varann. Och plötsligt så kan man inte döda andra. Jamen då är det ju meningslöst att man ska mördas 883 gånger mer. För man har redan lärt sig det. Och därför säger Martinus, på det där sättet finns det syndernas förlåtelse. Men man kan vara säker på, varje gång man själv får ett lidande, då är det därför det är något jag inte har lärt mig, och det är för att komplementera mig att jag får det här lidande. Så på så sätt så ska man ju faktiskt byta all lidande välkommen. Ja, man kan ju naturligtvis gå till myren och stå och banka huvudet i väggen och säga, det gör ju ont, nu får jag lidande, nu kommer jag fram i utvecklingen. Men man behöver inte att påföra sig själv lidande och smärta. Och det är heller inte nästa kärlek, för det är ju också celler och organer här som man tar det lugnt. Livet kommer att servera tillräckligt många problem för er. Men man ska bara veta att all smärta och lidande, det är en hjälp för mig. Det är hjälp med att förvandla mig till att vara en Kristusvarelse. Tack för smärtan, tack för lidande, tack, tack. Nu har jag kommit ett steg närmare Kristusstadiet. Det kräver ju mycket tillvänning, men det är ju det att det finns ju inte något ont som en självständig enhet. Det finns ju inte någon djävul eller onda makter. Som Martinus säger, allt vad som existerar är Gud. Allt är Gud och Gud är allt. Inklusive moms. Allt är räknat med. Gud är allt. Och därför ska man också liksom se att också smärtan och lidan, allt inom det är ju en del av gudomen. Och så ska man också se att det har det där syftet att det kommer att bringa oss fram i utvecklingen. Och det gäller alltså en karma-lag. Och nu har det varit mycket, mycket med flyktingar. Jag förstår att de är rädda för invandrare här i Sverige. Jag kom knappast in i Sverige, men det lyckades med pass och papir och identifikation. Så lyckades det mig att ta till Malmö. Och sen gick det enkelt att komma upp till Stockholm. Men jag har ju varit med till också att bearbeta texten till sjätte symbolboken. Den är baserad på bandupptagningar. Och där finns ett stycke, jag tror det är stycket 91.3 eller 91.4. Där skriver Martinus något om vad de sysslar med på det andliga planet. När vi dör från det fysiska planet och går över på det andliga planet, då kan vi bli skyddsänglar. Om man har en mycket god vän som har dött, då kan denna vännen, eller om det är en mamma som dör för sina barn, då kan hon vara skyddsängel för barnen eller för vännen på det fysiska planet. Då kan man arbeta som skyddsängel. Om man själv har vissa förmågor inom fredsrörelse eller ekologi eller så kan man också inspirera författare eller sådan som miljö- och fredsrörelse. Och då finns det ju utöver att man som avdöd kan arbeta med världsåterlösning. Så finns det också Kristusvarelse som arbetar med världsåterlösning. Det är också mäktiga andliga kräfter bakom världsreligionerna, bakom Buddha, Jesus och Martinus. Så där finns ju väldiga kräfter bakom världsåterlösningen. De arbetar med jordklotets utveckling. Och där finns alltså också en grupp Kristusvarelse som Martinus ibland kallar för försynen. Ibland använder han ordet försynen i samma betydelse som Gud. Och ibland använder han ordet försynen om de andliga varelser som är i det riktiga människoriket som styr hela utvecklingen på detta klotet här. Och då beskriver han, alltså det handlar mycket om resan genom döden, och det där symbol jag refererar till, det heter genom döden 1. Och där beskriver han vad man sysslar med på det andliga planet, och det man er död, och vad de som är hemmahörande på det där planet. Och då skriver han så också att dessa försynsvæsen, dessa Kristusvarelse, som arbetar med världsåterlösning, de arbetar med utvecklingen på jorden, de håller också på med att planera var atombomberna ska falla i nästa krig. De håller på att flytta runt omkring med människor. Han skriver rent av att man ska ha sin karma, och då är det vissa människor, de ska flyttas. De ska bort från ett bestämt område. Därför att där kommer bomberna att falla, och då ska de bort. Så där kan man alltså också se det med flyktingströmmarna, att det har också något med karmalagen att göra, och det har något att göra med försynen. Sådan att karmalagerna, det är det där problemet. Har vi också en kollektiv karma? Vad nu om ett flyg störtar ned? Skulle de alla störtar ner, eller var der visse undantag? Men ni har også hørt den her historie med stewardessen, som har glemt at stille sit vækkeklokke, eller den funker ikke. Hun kommer for sent, kommer ikke med flyget, det størter ned, alle de andre dør. Så forsynen har altså sine metoder til at styre og regulere. Og Martinus siger også, at det er også mennesker, som flytter til nogen andre stans hen, der det skal komme krig, og der det skal komme bombe. Så det er også lidt interessant, det her med flygtningestrømmerne og sådan, altså det findes højere andlige magter, som redan har börjat flytte rundt på mennesker inför de kommende krig. Og Martinus, han taler jo om de sidste tiderne, og dummens dag, dummedag, Armageddon, det er jo ikke hans, Armageddon, apokalypsen, og der er så mange udtryk. Det, som henter her i værtssituationen, det er, at jordklotet arbejder i sit medvetende med at afskaffe de jødiske tendenserne. Det er en udrensningsproces. Och det finns ju svenskarna, de är mycket duktiga än danskarna på hälsorörelse. Vi har haft Arja Wärland och det är så många kurer där man kan rensa ut för giftstoffer och allt det som man får. Det är något som fastar och sånt. Och jag har lärt mig via biokemin om man fastar så är det faktiskt många celler som dör. Och det kan man också ta ett blodprov på, för det finns många rester från cellvägg och sånt. Så och det är väl de svaga cellerna som dör. Så när man fastar genom längre tid, så talar man om, att det är en utrensning. Alla de svaga cellerna dör, och man dricker massa vatten, och det är en fin utrensning. Man ska renses ut för alla dessa giftstoffer. Jamen, jordklotet arbetar så analog med en utrensning i sitt medvetande. Och det är ju konstigt att de judiska tendenserna kan utrensas genom världskrig. Men det är faktiskt, alltså man, om man nu kunde gå in i vår organism, var det ju också ganska dramatiskt med alla dessa celler som dör under en fasta. Men det är också många som dör under ett krig. Men Martinus säger ju alltid att man ska inte titta enbart på lidandet. Man ska titta på den effekt som lidandet har. Och det är ju det, man blir mer human och kärleksfull. Och där är det ju då med de här världskrig, att för varje krig, efter Vietnamkrigen, efter Golfkriget, efter första och andra världskriget, efter varje krig är det flera människor som säger, nu vill jag inte kriga mer. Och det blir bara fler och fler som inte vill kriga mer. Men det finns också många människor, de har inte krigat tillräckligt mycket. Så på ett sätt så får de alltså lov att kriga. Om det är två pojkar, de vill slåss. Så säger föräldrarna, det får ni inte göra. Vi vill slåss. Men det får ni inte göra. Jamen, de vill inte lyssna. Vad ska man då göra? Jamen, då får de ju slåss allt det de vill. Slå varandra halvt fördärvat och sånt. De får ju slåss till de har tröttnat på det. Och så är det också, alla människor på klotet har rätt att slåss så mycket till de själva har tröttnat på det. Men vi är ju inte på samma utvecklingssteg. Men, menar Martinus, när vi kommer nog alltså 100 år fram i tiden, så vill det inte vara krig på detta klotet mer. Men det kunde vara enstaka kvar som behövde mer krigserfarenheter för att komma vidare i sin utveckling. Då får de inkarnera på andra planeter där det fortfarande är krig, så man kan byta lite planet. Der har ju också en rövare historia beträffande de här hippier. Der på 60-70-talet, de rygte mycket hasse, peace and love, og det var liksom en helt ny kultur, og det var jo også de der computer, Steve Jobs og han den andre der, og, ja, det verkar næsten som om, at de kom fra en planet med computers, de vidste, hur det skulle gjøres, men det, som jeg mener, det er altså Martinus, som skulle have sagt det, at de kom från en högre planet nog av de där hippies. Men de var lite lägre utvecklade än de andra. För de hade fortfarande tendens till narkomani och alkoholism och sånt. Men det kunde de inte få på den planet mer. Så får de ju komma ner på en planet där man kan få hash och opium och sånt. Så får de liksom rasa ut här. Så man kan liksom byter altså planet alt efter, hvilket udviklingsstik man har. Men det er jo ligesom i første division. Der kan man blive relegeret og rykket ned i andre division. Eller man kan komme op i altsvenskeren, om man er vældig artig. Og så kan det altså også være en vis udveksling mellem planeterne. Men Martinus sagde jo just nu, efter at den andlige videnskaben har inkarneret på det her klotet, då kan alla stanna kvar på det her planeten og få kosmisk medvetande. Martinus ansåg jo sin mission som fuldendt, när han var færdig med livets bog. Han så, då var det tillräckligt med material till att få kosmisk medvetande. Martinus menar alltså att vi ska ha en hjälp till självständig tänkning. Jag har ju en stor beundrar av Carl von Linné, den svenska zoolog och botaniker, som systematiserade växter och djur. Det är inte så långt sedan, jag tror det var 300 år sedan han blev född. Han blev född i början på 1700-talet. Och jag har själv läst biologi och försökt att lära mig Danmarks 600 vilda planter. Och då får man en sån flora, och tack vare Linné så är det ju systematiserat. Så är det ju enklare att själv lära sig, för det är en systematik. Alla dessa vita blommor, de står här och där, de ser ut så där och så där. En flora, det är ju en handbok i att iaktta växter. Og du, livets bog, det er en bog i, at de agter livet. Man skal ikke tro på Martinus, men Martinus viser på, at så her er det, og du kan selv se det i livet, for livets bog er en handbog i, at i agter livet. Man skal ikke tro, man skal ikke gå ind for Martinus. Tværtom, det er en hjælp til selvstændig tænkning. Mange tror jo, at 3. testamentet er en religiøs sekt, og man skal tro på Martinus og acceptere det hele. Men det er faktisk modsatsen. Det var også en svensk serie engang, som sagde, jeg læste yderslutende livets bog band 1 for at se, om Martinus havde gjort noget fejl. Og hun tykte faktisk, at der var jo egentlig ikke noget fejl i første bandet, men det kunne jo være, at der var noget fejl i andre bandet. Og så kontrollerede hun andre bandet. Nej, det var heller ingen fejl. Og tredje bandet. Og så kan I forstå, at hun berettede, at hun var klar med 7. bandet. Nej, men der var ligesom inget fejl på det. Og Martinus skulle have tykt om det der forholdningssættet. Han sagde, man skal være skeptisk over for mine analyser, for de tål selv den største skepsis. Mine analyser er, de kan ikke rokke sig, men det er jo bra, at de skal stille, jo større prov man kan sætte Martinus' analyser på, jo mere overtykket skulle man blive. Så det med værtssituationen, om man då altså ligesom skal bevare sin harmoni og hjemmevigt og så er det jo altså vigtigt at se værtssituationen i et større sammenhæng og se det i det her større perspektivet. Og ligesom se, even om det er nød og krig og elendighed, då er det en del af den her skabelsesproces. Og Martinus forudspår, om 3.000 år vil flertallet af jordens mennesker have fået kosmisk medvetande. Og dermed har jordkloden også fået kosmisk medvetande om 3.000 år. Og nu ser jeg, at der er gået en time, så jeg takker for første halvvek.